Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Silvia Ingosotte Åkermark och är brottmålsadvokat.
Och jag heter Nina Löfvenhjelm och också brottmålsadvokat.
Och idag ska vi prata om något som väldigt många är lite nervösa för, om de faktiskt blir kallade som just vittnen. För om det är någonting man märker att många blir påverkade av, så här av film och serier och böcker, har oftast väldigt felaktig uppfattning. Och också kanske en obefogad rädsla, skulle jag vilja säga. Som man kanske i och för sig förstår på grund av media och så. Men vi tänkte prata lite och undervisa lite vad som gäller i Sverige.
Just precis, när man hörs som vittne. Och då kollade jag upp där, det är faktiskt 100 000 personer som hörs som vittnen varje år i Sverige. Det trodde man ju inte.
Wow.
Och många vittnar ju bara kanske en gång i sitt liv. Mm. Och det märker man ju att många vittnen som kommer till domstolarna är ju väldigt nervösa. Mm. Och har du vittnat någon gång?
Nej.
Nej. Har du? Nej, inte jag heller.
Nej, för att, och vad vittne är ju så här också, att jag tror att många inte kanske riktigt vet vad är ett vittne egentligen. Och det, jag kan ju rekommendera att man kan gå in bland annat på Domstolsverkets hemsida. Och polisen och åklagare har ju information. Men att vara vittne behöver inte bara vara att man har sett någonting eller iakttagit en, till exempel ett inbrott, eller man kan se att någon stjäl en bil, eller man ser en misshandel. Utan det kan vara att man iakttagit hur en person mår. Det gäller ju framförallt kanske vid våldtäkt eller våld i nära relationer, hur någon har berättat, men också så kallat vittne. Så det behöver inte att man har haft direkta vittnesiakttagelser, utan det är mer man ska berätta då. Eller vad den andra personen har sett eller sagt till en. Sen kan man ju då vara expert eller så här sakkunnig inom vissa saker också. Mm. Men man har ju också en skyldighet faktiskt.
Exakt. Det är något som kallas då att man har en allmän vittnesplikt. Så man kan alltså inte vägra vittna. Ja. Och det är ju, tror jag, många inte vet. För en del kommer ju också till domstolarna och säger, nej men jag vill inte. Nej, jag vill inte. Och då så säger ju domaren, nej men du måste. Du är skyldig att vittna. Mm. Och det är nämligen så här att du måste berätta det du vet.
Mm.
Det, och gör man inte det, nej men då kan man till och med få, alltså man kan, domstol kan förelägga vite, som det heter. Alltså att man måste betala då en viss summa om man inte kommer, eller om man inte säger någonting. Och då kan man ju fråga sig, ja, men hur kan man tvinga någon att säga någonting? Och om man då, så kan man inte säga om man är ett smart vittne, men man kan ju säga att man inte kommer ihåg till exempel. Men anledningen till att man är där, det är ju att man har lämnat uppgifter under förundersökningen till polisen. Så att det finns ju nedskrivet vad man har sagt.
Mm,
så att det är svårt att komma och säga, nej men jag kommer, man kan, ja, vissa säger då, jag kommer inte ihåg någonting. Men då så får ju åklagaren eller försvarsadvokaten eller målsägandebiträdet tillåtelse att läsa upp vad vittnet har sagt under förundersökningen och ställa de uppgifterna då mot vittnet. Jaha, men du har ju sagt så här till polisen. Varför säger du ingenting här idag?
Just det. Och då får man märka sig, man kan till och med gå så långt att det blir mened då om man faktiskt tiger, som det står. För man läser både från på Domstolsverkets hemsida och polisen, vilket jag har gjort. Jag vet ju även vad vittnesplikt är, men jag tyckte det var intressant att se vad medborgarna får för information. Och det var faktiskt så fint på polisens hemsida. Då står det vilken också viktig samhällsinsats man gör genom att vittna. Det är därför också man har en skyldighet. Jag tycker man ska fundera över, skulle man då själv, alltså om man blir utsatt för någonting, vilja då att faktiskt folk ställde upp och vittnade. Det är ju något väldigt fint också med att berätta om man vet saker. Och för att, men domstolen, på Domstolsverkets hemsida så står det mer det här med att man ska hjälpa domstolen att döma rätt. Att det är därför man har skyldighet. Mm. Att man hjälper dem så att det ska bli rätt domslut. Och det kan man också tänka på. Att man kan ju hoppas att ha så pass avgörande uppgifter så att det blir rätt. För det är det liksom som man vill ju... Man kan vara en avgörande bevisning då för åklagaren.
Och det vill man ju kanske om man själv blir utsatt för ett brott. Då vill man ju väldigt gärna att kanske att personer som har sett det här eventuellt då vid en kommande rättegång berättar om och hjälper dig.
Precis, men det är exakt det där.
Men att det är något väldigt viktigt.
Vilket och, samhälle vill vi leva i?
Ja, men det precis. Är det och det är ju problemet efter. Nu, att det är väldigt många som inte vill vittna. Och det märker ju vi av väldigt
varje
mycket.
Vecka.
Varje vecka och mycket ungdomsmål. Vi sitter ju väldigt mycket med ungdomsmål. Och där är ju vittnen och ungdomar är väldigt rädda. Och då kan du sitta också väldigt mycket personer inne i rättegångssalen. Det kan ju vara kompisar till personer som kanske är då misstänkt eller åtalad för ett brott. Och då, där personen känner sig väldigt osäker i den situationen. Så att, men då förklarar ju domaren väldigt, vad ska man säga, pedagogiskt att det är så här det går till och du har den skyldigheten. Mm, mm. Men vi satt ju tillsammans i ett mål också. Mm. Där det var väldigt, väldigt svårt att få dit både din klient och målsäganden och även vittnena.
Mm. Ja, det är ju så. Men där är man ju många väldigt påverkade av just medias rapportering. Av det här med gängkriminalitet eller direkt om det är några stycken. Och jag tycker, där är ju svårt med ungdomar för att ungdomar inser inte alltid alla konsekvenser av så de kan kanske försöka skrämma eller kontakta mycket på sociala medier. Så där tycker jag mycket svårare att liksom uttala mig ganska så här kategoriskt. Men i andra typer av mål, då kan jag bli lite beklämd över att många är så oerhört rädda. Och att vittna om dem, alltså det är någon de inte alls känner, de har gått förbi kanske på gatan och sett någon kasta ner någon på marken eller slå någon. Och tror då att den personen ska sen utsätta dem för någonting. Och det menar jag, där har de blivit påverkade. För jag brukar förklara, jag har aldrig varit med om det. Jag har läst om det, det är inte riktigt så, människor fungerar alltid. Men jag förstår ändå rädsla i och med att deras uppgifter blir offentliga. Att deras adressuppgifter och namn och
står i domen.
Ja. Så där har vi kanske någonting att utveckla ett annat system. Att det inte direkt ska bli så offentligt. Men samtidigt måste ju den som är misstänkt veta vem vittnet är. Så att det inte är en person som de vet att de har kanske en konflikt med som vill dem illa. För de måste ju kunna försvara sig mot den.
Och det är ju väldigt viktigt för en försvarare att veta då vem det här vittnet är. Så att man då kan ställa eventuella då, när man korsförhör det här vittnet, ställa då frågor som är aktuella. Eller just det kan finnas någon anledning till att det här vittnet eventuellt skulle ljuga eller säga saker som är negativt för din klient. Och då är det ju väldigt viktigt att man vet vem det är.
Ja, men jag tycker faktiskt att vittnen generellt, inte vad gäller hot, men i övrigt blir ganska lite, inte illa behandlade, men någonstans lite bortglömda i rättsprocessen. För det kan vara så att de bara blir uppringda av en polis, väldigt kort förhör. Sen så blir de plötsligt...
På telefon,
ja. Ja, och sen blir de kallade till en rättegång, vet ingenting, ingen har ringit dem, åklagaren ringer inte dem, domaren ringer inte dem. Kanske försvararen som kanske vill veta lite var, alltså om det är till då för deras klient.
Ja, men det är också väldigt, det är ju inte så vanligt att man...
Nej. Nej, och så kommer det bara till rättegång och vet knappt vad du ska höra som.
Och så kan det vara en händelse som har hänt då ett år tidigare. Ja, men det där är så ofta på det sättet.
Eller hur? Och där tycker jag också att vi...
Det är dåligt.
Ja, det är inte optimalt. Det finns ju vittnesstödjare.
Exakt, som är då i domstolen. Det är det ju alltid. Alltså att det är personer, det är ofta pensionärer som jobbar i domstolen. Alltså mer,
jätteviktigt jobb,
super.
Verkligen.
Och kommer fram och ibland frågar de mig, är du vittne? Så här, jättegulliga.
Ja, men verkligen förvärlden. Men egentligen borde det samtalet komma.
Innan?
Inte på själva rättegångsdagen. För jag tror att då skulle vi undvika också de här som inte kommer och så. Men finns det en hotbild? Alltså en liksom riktig hotbild. Då kan man också få hjälp såklart av polisen. Det har jag också varit med om flera gånger. Att man får liksom, då kan man kanske till och med vara på skydda på boende till exempel.
Ja, men precis. Och man får höras, det är ju att man får höras på länk. Alltså att man sitter med på video. Så ser man på en videoskärm då och ställer frågor till personen. Så vet man inte var personen befinner sig. Så det är ju inte helt ovanligt. Och sen kan man ju också ha medhörning. Så att personen då går ut. Alltså den som är då åtalad för brottet. Alltså... Mm. Att den personen sitter i ett annat rum så att inte vittnet känner sig iakttagen till exempel. Så det finns ju olika typer av skydd för vittnena.
Men där måste man ju verkligen vara, finnas också en riktig, kan man säga, en hotbild eller inte. Om man, det är inte så att man inte känner personen. För jag märker också att många vittnen kan fråga mig. Alltså, det är inte mina klienter, men man träffar dem. Att, oh, men gud, tänker de se mig så kommer de komma ihåg mig när de släpps. Man bara, ja, fast vet du vad? Jag tror inte det är riktigt deras främsta fokus är liksom på just dig, ditt vittnesmål. Om det såklart inte är det absolut mest avgörande. Men oavsett det där är ju återigen film som har påverkat hur de ser det ansiktet och memorerar det. Men det är inte så lätt, för jag tror att det handlar om kunskapsbristen att de får så, och informationsbristen, att de får så lite information. Men det är därför jag då vill hänvisa till de olika hemsidorna som att man kan läsa på. Men man kan ju såklart ringa åklagare.
Man kan ringa åklagare. Jag tror inte så många gör.
Nej, för att till och med poliser som vittnar kommer dit och bara, jag vet inte vad jag ska vittna om. Alltså, varför går man till en tingsrätt om man inte vet vad man ska vittna om? Alltså, det har man ju rätt att få veta. Man kan ju begära ut stämningsansökan.
Jo, men precis. Och egentligen, alltså, själva förundersökningsprotokollet är ju också offentligt. Mm. Det kan ju alla begära ut om det inte är sekretessprövas ju. Men ofta, största delen av en förundersökning är ju oftast offentlig. Så du kan ju läsa på vad du har sagt.
Begär ut precis de handlingarna, om du blir kallad som vittne.
Och det gör ju de flesta poliserna, till exempel, och även ordningsvakter då, eller butikskontrollanter, det är, det är ju de som hela tiden vittnar om igen. De läser ju på, poliserna kollar sina PM. De skriver ju alltid ett PM efter att de har gjort kanske ett ingripande eller förhört någon eller så. Och även de här butikskontrollanterna gör ju också det. Så de brukar ju vara förberedda, de flesta.
Ja, men verkligen. Ja. Men jag tror bara att om man blir kallad, man ska tänka på att man har rätt till det. Men du har ju varit med om lite olika incidenter också, just det här. Om man är rädd och blir hörd på länk och så. Det hade ju någon...
Ja, men det var inte så länge sedan, man bara några veckor sedan. Så var det en... Det var i säkerhetssalen, så att det var ju ett allvarligt brott. Men då skulle ett vittne som hade hört stryckningsrätten skulle höras... Det var en försvarare som ville ställa några kompletterande frågor. Och då befann sig den här personen inte i Stockholmsområdet, så att då var det okej på telefon. För det är oftast, man vill ju se vittnet, för domstolen vill ju göra, man gör ju en bevisvärdering, en trovärdighetsbedömning av det här vittnet då, när vittnet kommer och vittnar. Så helst vill man inte ha ett vittne på telefon, det är bara undantagssituationer. Men han fick vara med, och då var han så sjukt otrevlig direkt från början. Jag vill inte vittna. Och då så sa den här ordföranden då i hovrätten att du måste vittna, du är kallad och du ska höras. Du får inte säga mitt namn, började han skrika. För att hon sa ju då, är det du? Och så började han skrika, säg inte mitt namn. Men hon var så himla bra, den här domaren. Hon sa så här, okej, jag förstår. Men då kallar vi dig S. Så genomgående då så fick alla då kalla honom S då. Alla visste ju vem det var. Eller namnet hade hon ju sagt då till att börja med, och det kommer ju också stå i domen. Men då var det väl något tillfälle när någon sa hans namn och då började han skrika igen. Så det var väldigt, vad ska jag säga, roligt. Det var ju jättejobbigt för honom såklart, men han var så himla otrevlig så att det blev nästan... Och det är lättare att vara otrevlig om man är med på telefon liksom, där ingen ser den.
Och det kan ju vara bra att veta att i själva domen så kan ju ens namn stå när man är vittne. Men ens adressuppgifter finns ju inte med i själva domen. Nej. Så man vet det. Det blir liksom inte officiellt i domen. Sen kan man begära ut det på annat sätt. Men det är sällan ändå människor går så långt. Men bara som man är trygg med det, att ens där står inte på något sätt ens adressuppgifter.
Det är ju bra att veta. Och sen så tänkte jag också berätta om att vittnar du inte eller ljuger du som vittne, då begår du ett väldigt, väldigt allvarligt brott. Och det kallas då mened. Och det är väldigt stränga straff. Alltså, snittet är väl ungefär 6 månaders fängelse för ett menedsbrott. Och det är ett väldigt högt artvärde på det här brottet. Det betyder att samhället ser väldigt, väldigt allvarligt på det.
Mm.
För det här är ett brott mot rättssamhället. Det är inte brott mot en enskild person, utan mot samhället och staten. Så att det där har ju jag har haft några menedsrättegångar när jag var domare också, och det är väldigt intressant, för hur ska man bevisa att en person verkligen ljuger?
Nej, det är jättesvårt.
Det är svårt. För det,
som åklagare såklart, att du får se det en hel del och man misstänker det.
Ja, men precis. Ofta misstänker man det, och det är ju också så här, lite ungdomar som kanske vill skydda varandra och hjälpa till, och så tror man inte att det spelar ingen roll om jag ljuger lite sådär. Och det vet jag ju kompisar som har frågat mig också, så här, vad man har för rätt, alltså om det är okej och sådär. Lite. men och det är viktigt att komma ihåg, för då kanske man vill liksom hjälpa en kompis som kanske är misstänkt för något brott som inte är särskilt allvarligt.
Rattfylleri,
det är ju jättevanligt. Okej, det kanske är grovt, du får en månad, men du kan få villkorlig dom i samhällstjänst. Men det är då ett straffvärde på en månad, jämfört med om kompisen då ska komma dit och ljuga och säga att nej, men det var inte han som körde, det var någon annan som körde till exempel. då riskerar den kompisen då 6 månaders fängelse. Och det vet jag flera fall på. Jag hade ett sjöfylleri. Och den killen fick ju då 6 månader som hade vittnat då för sin kompis skull. Så båda blev ju dömda i slutändan.
Just
för då,
just
om det finns andra vittnen, det blir jäkligt pinsamt för den här personen som kommer.
Och det är ju så lätt att människor ibland tror att de liksom på något sätt
står över.
Ja, ja. Står över liksom lagen. Vana kunna snacka sig saker.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Men ett av de kändaste målen, eller mest uppmärksamma målen ska jag säga, som var väldigt spektakulärt, det var ju det här Kungsgatemisshandeln, det var ju, eller han, mordet var det egentligen, han blev ihjälsparkad. Det var ju på, efter, det var vid studenttider, det var, man pratade om att han sa till några killar som kissade i en port, det var när man stod i plan. Och sen blev han ju då, antingen vet man inte om han dog av att han slog i huvudet när han blev nerslagen och sen nersparkad då. Men det var några unga killar som blev dömda. Jag minns inte exakt vad de blev dömda för det var...
Det var ganska länge sedan.
Jättelänge sedan. Ja. De var unga. Men det var det ju en kvinna som hade suttit på tingsrättsförhandlingen. Och jag tror att de blev ju nämligen inte dömda som man ville i tingsrätten. För det blev överklagat till hovrätten och då blev det... Jag tror att alla blev dömda, men rubriceringen minns jag inte just nu.
Men hon satt alltså som åhörare.
Mm. Ja, och kom med nya uppgifter för hon ville att de skulle bli dömda. Så, och kom och då hördes. Och då kom hon ju peruk och så. till. Nej, det är sant. Det är sant.
Men då var det ju en tjej. Men då var hon åberopad då av försvaret? Då? Nej, hon ville bli död.
Åklagaren. Ja, för de var jättebra. De hade kollat upp allt. Men då är det ju en tjej som pluggade juridik som har varit med och lyssnat på hela fallet. Som har suttit bredvid henne. Och kände igen henne.
Trots peruken?
Ja. Det var ju här var liksom. Det här var ju som en såpopera. Ja. Alltså det var ju så här. Nej, och då var, men vet jag att jag läste den domen sen, med själva meningsdomen, men det var ett problem att hon hade typ alibi av två andra kvinnor för att hon hade, det finns det ursprung vet jag, så att hon hade varit i finska kyrkan. Alltså det var någonting sådär, så att de menade att hon var där då när förhandlingen var, alltså någon dag i förhandlingen. Så det var, man först, jag tror inte man kunde lyckas döma henne trots aha. allt.
Men hon borde ju hört som vittne då, den här juriststudenten.
Ja, men hon gjorde ju det den rättegången.
Ja.
Och hon var ju det då.
Men
de liksom.
Tyckte inte att
ja,
det
nej,
då.
Men eftersom det sen fanns ju andra vittne. Ja, det var, jag tror att hon blev inte dömd. För mig, nu kanske jag har fel. Jag bara kom på det när vi pratade om det här, för det här var ju så spektakulärt att liksom att våga att, nu menar du, kanske blir förtalad med det här, påstås att hon var där, jag vet inte med det, om det nu var så, men det påstås i varje fall att den här då kände igen henne och så det är ju intressant för det är inte så ofta man är med om det. Det fanns något intressant för några år sedan nu, det var om det skulle bli falsk angivelse tillvittelse, fast detta var ju då efter hovrättsförhandlingen, då hade hon såg på att hon hade alibi för en det var en mördare i Göteborg tror jag, alltså där dubbelmord eller någonting. Men då blev det typ inget, för att det var, jag kommer inte ihåg vad det var det föll på, men det var väldigt intressant för att hon, det var ju efter hela prövningen var gjord, alltså hela rättsprocessen, han var ju dömd. Så att då kunde det inte på samma sätt alltså täckas av det här rekvisiten att det skedde efter ett polisförhör. Mm. Så det var inte under själva pågående för det kommer senare. Mm. Så att det här är inte så rätt, det finns lite, men man ska absolut undvika som vittne.
Att ljuga.
Ja. Det är liksom,
det är det ni ska ta med.
Ja, och men det finns ju en undantag från huvudregeln.
Mm, exakt.
Det är ju anhöriga till parter i mål, framförallt då misstänkt.
De behöver inte vittna. Nej. Men de får vittna. Men då ska de inte avlägga någon vittnesed. Mm. Och vittnesed är ju någon alltså, som man ska säga då innan man hörs. Och det är, den där ska man ju inte kunna själv, utan det är domaren som för, man brukar säga förestavar eden.
Så, det är extremt gammaldags svenska, så ingen fattar någonting.
Nej, och det är väldigt gammaldags ord också i den där. Men många domare förklarar ju vad som menas med.
Folk säger hela tiden fel. Alltså man skrattar ju ibland. Oh my god.
Men vad var det? Just det, att man som anhörig, och det har ju vi pratat om, det är ju ett problem att ofta så hörs ju anhöriga under förundersökningen.
Mm.
Och då, är det, då ska ju egentligen poliserna säga att du behöver inte till exempel berätta negativa saker, till exempel om det är din son, kan det ju vara, det kan vara mamman då som hörs till exempel, eller någon anhörig. Men då berättar de inte det. Och så pratar de här, för de tror ju kanske att de måste prata med polisen.
Mm.
Och då finns ju de uppgifterna i förundersökningen. Och det sa ju du när vi pratade om det här tidigare, att då som åklagare att veta att de här uppgifterna finns, men du kan inte använda dem.
För det får man inte.
Nej.
Man får inte använda någon, om inte någon vill vittna får man absolut inte läsa upp det, men det är en enorm frustration. Mm. Det kan ju finnas så otroligt bra uppgifter. Till exempel i det här babymisshandeln jag pratade om, då fanns det. Jag hade en våldtäkt mot barn när en mamma till en tjej som blev utnyttjad av sin farfar. Blivit utsatt för våldtäkter, kommer in i rättssalen, hon har lämnat väldigt bra uppgifter i förundersökningen, alltså till styrkan och då för åtalet. Då säger hon bara så här, jag vill inte att min pappa ska dömas i fängelse. Jag vill inte vittna. Eller hamna i fängelse, sa hon. Alltså jag har aldrig blivit så arg. Jag var assistent och klagade, så jag var väldigt ny som åklagare. Jag tog tag i liksom bordet och bara skakade. Liksom. För det var ett enormt svek mot hennes dotter. Så redan var utsatt. Och så ställde inte mamman upp. Det var så hemskt, och inte heller hennes faste blir det ju då, sen ställer inte heller upp. Så det blev faktiskt ogillat, fast jag tyckte jag hade bra bevisning. Det var ju också en oerfarenhet av mig som åklagare.
Ja, men
jag
du var kan ju inte heller veta. Nej. Exakt, och det är det som är också är spänningen med det här jobbet, att du vet ju inte. Du kan ju tro att det här är ett grymt, alltså det kan man ju också som försvarare. Man bara, men det här är ju helt kört.
Mm.
Kommer de här vittnena och säger nu det de har sagt till polisen, nej men då är ju liksom, då är det ju. Men sen, de kan säga helt andra saker.
Precis, och man vet ju inte, folk kan ju vilja vittna. Men när man är försvarare, då kan det ju vara så att ens klients anhöriga kommer och säger att nu blir det kallad och ska vittna. Och då brukar jag alltid säga, ja bara så du vet, du är inte skyldig att vittna. Men det är upp till dig såklart om du vill det. Men bara så du vet, för det kan bli så att de inte informerar dig om det, för jag vet ju det.
Mm.
Och det är så fult att de inte gör det. För de luras dem, och det är jättejobbigt för dem. De är inte skyldiga att vittna. Så de ska inte behöva göra det.
Nej, och jag hade ett fall, det var förra veckan, då hade jag två, alltså företrädde jag en kille som hade blivit ut utsatt då för misshandel enligt honom då av sin brorsa. Alltså de var ju två bröder som sitter mitt emot varandra i den här rättegången. Och det var inga vittnen. Då hade man hört mamman och pappan under förundersökningen. Och de hade lämnat vissa uppgifter. Men de ville inte vittna. Så att den enda bevisningen förutom min klients uppgifter var ju att det var ett läkarutlåtande. Han hade ju fått frakturer i huvudet då, av de här slagen. Så att vi får se. Domen har inte kommit ännu. Får vi se om det räcker. Mm. För där fanns ju ingen annan muntlig bevisning. Och brorsan hade ju en liksom relativt bra invändning. Liksom att det var en nödvärnssituation och att min klient hade hotat honom med en kniv. Så att vi får se vad som hände. Men där fanns det ju också uppgifter från föräldrarna. Mm. Men de ville ju inte. Och det är klart, det är deras två barn. Och pappan körde de här killarna tillsammans då till rättegången där de ska sitta mitt emot varandra. Ingen av dem hade ju varit i rättegång tidigare. Och de var ju över 20, så att det var ju väldigt speciellt mål, måste jag säga.
Det tar ju verkligen rättsväsendet hänsyn till just den här svårigheten. Vad man inte tar hänsyn till, vilket man inte heller ska ta hänsyn till såklart, det är ju mer om man är med i samma gäng. Mm. Och vad nu det är. Men nu det som påstås så kallad då gäng, säger jag nu, för man menar det rent allmänt. Och det gör man ju inte, och det kan ju också där brukar förklara för mina klienter som inte håller på med kriminalitet annars. Förklara att det är i så fall där det kan vara just mer hot och annat när man vittnar. Det kan överensa mig ibland med då film. Men alltså det är faktiskt de situationerna. Och där händer det ju det. För man har så problem med att just få folk att vittna.
Ja, men i de här, vad ska man säga, kriminella uppgörelserna, där vill ju inte folk vittna. Och i det här Hallonbergmordet, där var det ju en... Vi svarade en av de som avled där, av de här två vuxna. Eller de personer som blev mördade, som varav en då hade, mannen där hade ju lämnat uppgifter till polisen. Och man trodde att det kanske var motivet till det hela. Men det där är ju, om man då inte heller namnger eller säger att, alltså det kan man se väldigt tydligt också i förhören. För att det är ju svårt kanske att leda i bevis att en polis kan säga så här, men det är klart du måste ha sett någonting. För många säger bara, nej men jag stod med ryggen till. Det är ju väldigt, väldigt vanligt. Och det vet man ju inte om en person inte säger sanningen eller inte. Men det märker man ju, att såna uppgifter förekommer ju.
Ja, och det som vi var inledningsvis sa, där ska man ju fundera på. Mm. Men var det jag som utsatt, skulle jag vilja då att folk ställer upp för mig? Men det är ändå, det är därför det här är en plikt. För det är så viktigt för vårt samhälle att vi ska fungera och kunna lita och faktiskt inte bli så att vi ändå tar det på allvar.
Ja, och i helt vanliga mål, där är det ju extremt ovanligt alltså att någon går på ett vittne. Alltså, våra klienter, de vet ju att det här är ju, det är ju så det ser ut. Alltså, de på något sätt har en respekt för en person kommer dit och berättar hur det är. Alltså,
det är ju väldigt allvarligt också. Ja. Att man går brott mot någon som ska vittna till exempel övergrepp i rättssak.
Ja, men det är ju ett annat brott också, det här övergrepp i rättssak. Mm. Det står ju ibland om det. Det är ju ett brott som många inte vet vad det innebär, men det är att du påverkar ett vittne, att försöker få ett vittne eller någon annan att ta tillbaka sina uppgifter.
Och målsägande framförallt.
Och målsägande, alltså brottsoffret då, att kan inte du ringa till polisen och säga att det där stämmer inte. Det är ju väldigt vanligt. Och det är ju högt straffvärde.
Jättehögt straffvärde också. Det är stenhårt liksom. Så det är därför det är så höga straffvärde, för allt handlar ju om liksom att skydda det samhälle vi lever i.
Men också det här med att förhöra vittnen. För att just det är någonting som är väldigt viktigt. Just om man både arbetar som målsägandebiträde och som försvarare, men också som åklagare. Att hur man förhör vittnen, vad vill man få fram? Och någonting man lär sig då tidigt när man är försvarsadvokat, det är ju... Nu var det faktiskt en undersökning. Läste du den? Just de största bristerna som finns då hos advokater, brottmålsadvokater. Då hade man ställt frågor till flera hundratals då brottmålsadvokater. Ja, men det är ju då att man ställer för mycket frågor till vittnen. Och det lär man sig ju, vissa kanske inte lär sig det, men man ska egentligen inte ställa en fråga i onödan. Alltså det ska man inte. Och man ska egentligen aldrig ställa en fråga du inte vet svaret på. För det kan ju vara väldigt, väldigt farligt. Du kan ju förstöra för din klient om du får ett svar som du inte alls är beredd på, till exempel. Det kan ju hända även om du tror att du ska få ett svar, men du ska vara väldigt försiktig med de frågorna du ställer. Du ska ha ett syfte med dem.
Och till fördel för
din till fördel för klienten. Och inte hålla på att ställa frågor bara för att ha någonting att säga. Och det märker man kanske på lite, nu ska man ju inte kritisera, men en del mer oerfarna, att man bara ställer frågor kanske också för att visa klienten att man är aktiv. Och det är ju så viktigt då att man som försvarare och även som målsägande, att man förankrar det hos sin klient, att jag kommer bara ställa frågor som är till din fördel. Och då brukar jag säga, alltså, ställ inte jag några frågor, nej men då vill inte jag få fram något annat, då kanske det är bra det som har framkommit, för det kan ju bli tvärtom.
Men verkligen, ja. Och de här bristerna, det ska man ta upp sen. Jag tror att där har du och jag en fördel också, utifrån att du har ett helikopterperspektiv som domare och som åklagare, så tänker jag kanske lite mer att man verkligen är alltså jag blir helt så här, ibland chockad och väldigt förvånad över vad då vissa försvarare, om jag målsägandebiträde ställer eller om jag försvarar medkollegorna ställer för frågor. Jag blir, men hur vågar de, eller hur de kan ju inte veta, alltså helt omöjligt. Men då är de också som att de har blivit så färgade också, tror jag, av sina klienter. Alltså att de är så inne på det, för att man ska trots allt också vara en duktig advokat. Det är klart att du ska föra till en klient, men du också måste ju förstå och ha tänkt lite mer på hur vad som kan komma fram i en förundersökning. Man får aldrig liksom bli så uppfylld av sitt ego och tro att man har stenkoll på det där. Om du inte har pratat med personen, då måste du ha pratat med det vittnet.
Och du har ju rätt att kontakta ett vittne och ställa frågor så att du är förberedd. Sen kan man ju aldrig veta. Det där har ju hänt att jag har åberopat egna vittnen eller pratat med vittnen som är åberopade av åklagaren. Och så säger de saker till mig och jag har antecknat det, och så säger de annorlunda.
Och det är såklart, ja. Det kan man inte styra över.
Nej, och det vet man ju inte. Men då på något sätt...
Och det är det kan man säga när man gör som försvar. Att man ringer då till en person och inte så här, hej, vet du vad, nu ska du säga så här. Utan så här,
nej, det får man ju absolut inte göra.
Precis, nej, exakt. Men det är för mig, bara, var du där, vad såg du?
Precis.
Men redan där tänker jag också, inte bara som försvarare, tänker jag som åklagare. Vad är det i så fall? Mm. Kan det bli till nackdel på det här? För att man måste också ställa de frågorna för att förstå. För att åklagaren får ju sig med att ställa frågor. För att om man bara ställer de man har tänkt som är bra för sin klient, då kan man ju ha glömt massa frågor som sen bara, what? Vad är det här för uppgifter?
Och sen ska man också komma ihåg att domstolen har ju ingen utredningsskyldighet, utan domstolen dömer ju på det material som presenteras. Och det är ju en del... domare går in och ställer egna frågor till personen för att de vill mer utreda eller de undrar. Och det där kan ju också vara väldigt svårt, för då kan man kanske tycka att en domare inte är helt objektiv om man då försöker. Men det kan ju vara att någonting är oklart att de vill få reda på. Jag har haft en del där man känner att det kanske är på gränsen. Men det man ska, om man då vill arbeta som advokat, eller just, det är ju det här som är, vad ska man säga, hantverket. Mm. Alltså mycket förhören, för det är ju där du verkligen kan göra skillnad, de här korsförhören. Att verkligen, då arbetar man ju också med de här polisförhören, som det är ju de man har läst på innan, och jag har ju ett så här system hur jag markerar vad som är bra för min klient, alltså med en viss färg, vad som är negativt, vad man vill lyfta fram.
Ja, men det är
så
pusslet att, man lägger där, pusslet man lägger innan. Uppgifterna som finns.
Exakt, och så måste man hela tiden då lyssna exakt vad personen, man ska ju kunna förhöret så att man vet vad, i vilken mån det avviker. Och sen om det är någonting som då avviker, då vill man ju låsa fast personen vid det. Ja, men är du säker? Var det verkligen så? Ja, men jag är 100% liksom. Och sen så har personen sagt helt annorlunda då till polisen i anslutning till händelsen. Och då är det ju det här själva momentet att personen blir ju så att säga då kanske ifrågasatt. Ja, men hur mycket minns du egentligen? Är det så att du har lämnat annorlunda uppgifter i den bemärkelsen, då kanske inte du är så tillförlitlig som kanske åklagaren tycker.
Nej, och man märker också på många, för jag, vilket jag kan bli frustrerad över, både när jag är åklagare och elva åklagare och nu målsägandebiträde ibland, just när försvaret lyckas det där få, för att många blir så, de vill vara duktiga. Alltså många, alla vill vara duktiga, de vill vara så duktiga i rätten. Så blir de så här panik, men nej, kanske jag inte minns. Och man bara, gör det visst det, men det är inte alls en viktig uppgift de tar upp där. Jag blir galen. Då försöker jag alltid gå in och avbryta, jag bara, det är fel. Ja. Men det är faktiskt lite taskigt, vitt det blir. De har ju ingen som företräder dem, så det blir ju verkligen, det kan bli bara så alla kan
angripen.
Gå på. Ja, för att vadå, ett litet kortare förhör, det säger kanske ingenting. Och så ska de höra så massa annat. Mm. Men man ska ändå inte vara orolig, tycker jag, för att vittna. Utan man får hjälp om man vill.
Ja.
Och av de här vittnesstöden, man kan ringa och åklaga, man kan även liksom... Ja, det kan man verkligen göra.
Ja, och du gör något viktigt. Och så ska det läste jag också, att det som domstolen blir mest påverkad av är faktiskt det som vittnet säger. Så att ett vittne är ju väldigt, väldigt viktigt. Och man vill ju ha såna oberoende vittnen. Det är ju de personerna som inte har någon anknytning till personerna. Mm. Det är ofta de, alltså de har ju ingen, det finns ju ingen anledning för dem att egentligen komma och hitta på. Eller mer kanske säga saker som till den ena partens fördel. Och det är ju de domstolen och alla egentligen vill ha.
Verkligen, höra. Det är det bästa. Ja. Och så här hade vi, kommer gärna, vi ska prata om kronvittnen, men nu hinner vi inte.
Nej, just det, det får vi
göra. Nej, måste gå. Men då får vi ta ett, det tror jag nästan för sig vi kommer kunna ta, och även just med anonyma vittnen, vi kan prata mer om det nästan i ett avsnitt. Precis. Det är väldigt spännande.
Ja, det är ett nytt förslag nämligen, att man ska få en fördel om man då, vad ska jag säga, vittnar mot andra misstänkta, om man själv är misstänkt.
Mm. Och det kanske låter enklare än vad det faktiskt är, för det handlar ju helt om varför man gör det, och det är inte så lätt att veta. Ska jag säga. Framförallt inte om du åklagare. Men tack för att ni lyssnade.
Tack och hej.
Ha det bra.
Hej hej.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.